Podplay. Det hårda ljuset från lysrören släcks aldrig helt på Death Row. Gallerdörren släpper in varje steg, varje litet gnissel från korridoren utanför. Walter McMillian sitter på sin brits, med ryggen mot den kala betongväggen. Han för handen över gässan, där hårstubben från fängelsets rakning nu vuxit ut och sticker mot handflatan. Ett ljud börjar stiga ute i korridoren, utanför hans 2 meter breda och 2 meter långa cell. Ett rytmiskt klingande av metall mot metall. I natt ska en av fångarna avrättas. Det har gått 1 månad sedan Walter flyttades hit, och det här är första gången han är med om en avrättning. Bankandet ökar. Det är fångar som slår sina koppar mot gallret. Först från en cell, sedan som en kedja genom hela avdelningen. En slags protest och ett sista sällskap till den som ska dö. Walters mage knyter sig i takt med att ljudet blir högre. När det tystnar blir stillheten som tar över oändlig. En sötaktig och frän lukt sprider sig långsamt mellan cellerna. Walter känner hur doften träffar hans ansikte. För första gången förstår han vad den elektriska stolen gör med en människokropp. Walters hand rör sig över huvudet igen. Det påminner honom om att han fortfarande lever och att han fortfarande har en chans. Du lyssnar på Felaktigt dömd om fallet Walter McMillian. Mannen som sattes på death row utan rättegång eller bevis. Jag heter Hilda Hense. I södra Alabama, där jordiga vägar slingrar sig mellan bomullsfält och tallskogar, ligger den lilla staden Monroeville. Här kastar gamla ekar långa skuggor över låga tegelhus, och verandor bjuder skydd mot den tryckande värmen. På 1980-talet bor drygt 6 000 människor här, och de flesta har känt varandra i generationer. Stadens största stolthet är litterär. Monroeville är nämligen författaren Harper Lees barndomsstad och inspirationen för hennes roman To Kill a Mockingbird. En berättelse om en vit advokat som försvarar en svart man som är felaktigt anklagad för våldtäkt. En historia om rättvisa som gjort Monroeville berömd världen över och som staden stoltserar med. Det gamla tingshuset är förvandlat till ett museum för boken och dubblar som teaterscen. Varje år fylls den av pjäser som skildrar den påhittade rättegång som en gång utspelade sig här, men som nu har blivit en del av den lokala identiteten. Men bakom glansen lever gamla mönster kvar. Böckernas och teaterns version av rättvisa skiljer sig kraftigt från verkligheten i Monroeville. År 1986 är staden fortfarande djupt segregerad. Ytan framstår som fridfull, men under den bubblar spänningarna. Vid den här tiden har Alabama nästan 100 fångar på väg mot avrättning. Ingen annanstans växer antalet snabbare. Och precis som i Harper Lees bok finns det knappt något rättsskydd för de anklagade. Staten saknar ett offentligt försvarssystem, vilket innebär att många av fångarna i dödscellerna står helt utan juridisk representation. Medan teaterversionen av berättelsen drar fulla hus på tingshuset, fortsätter exakt samma orättvisor som skildrades i romanen att prägla samhället utanför. Och snart kommer gränsen mellan fiktion och verklighet bli väldigt tunn. Det är lördag den 1 november 1986 och 18-åriga Rhonda Morrison är på väg till jobbet. Hon jobbar extra på Jackson Cleaners, ett litet tvätteri mitt i Monroeville. Rhonda är sina föräldrars enda barn. Familjen är inte rik, men respektabel. I skolan är hon omtyckt av både klasskamrater och lärare. Och det sägs att hon har en sån värme som får andra att le bara genom att dyka upp. High school-tiden har hon tillbringat på Monroe Academy. En privat vit skola skapad för att undvika rasintegrering. Nu läser hon vidare på college. Framtiden ser alltså ljus ut för Rhonda. Men denna lördagsmorgon kommer allt att förändras. Stadens huvudgata är lugn när Rhonda parkerar sin bil utanför Jackson Cleaners. Tvätteriet ligger i en av de låga tegelbyggnaderna som kantar gatan, med stora skyltfönster som vetter mot trottoaren. Rhonda tar kassaväskan i handen när hon kliver ur bilen och låser upp butiksdörren, precis som så många gånger förut. Klockan är strax efter 9 när hon öppnar tvätteriet för dagen. En man från området kommer in tidigt för att hämta kläder. Rhonda går till baksidan, hämtar ut hans beställning och tar betalt. $13 kostar det och han lämnar en 20 och får växel. När han lämnar affären runt 9:30 är allt som vanligt. Vid 9:15 dyker en kvinna upp för att lämna in en kjol. Hon ser ingen annan i butiken och märker inget ovanligt. Men när nästa kund kliver in, omkring 10:45, möts hon av ett tomt rum. Hon ropar flera gånger, men ingen svarar. Kassan står öppen och växeln ligger fortfarande kvar. Fler kunder samlas och tillsammans går de in bak i butiken för att leta efter personalen. Det dröjer inte länge innan man hittar henne. På golvet ligger Rhondas livlösa kropp. Polisen tillkallas direkt. Först på plats från Monroevilles poliskår är poliskonstapel Woodrow Eichner, som anländer omkring 10:55 på förmiddagen. Det han möts av kommer han aldrig att glömma. Rhonda Morrison ligger på golvet under ett klädställ med ansiktet vänd neråt. Det finns blod i ansiktet och på skjortan och hennes kläder är uppknäppta. Konstapel Eichner känner efter puls men vet redan svaret. Runt Rhondas kropp finns spår av vad som hänt. 5 tomhylsor från en pistol, bloddroppar på golvet och en guldkedja på toaletten. Där ligger också en tegelsten med hårstrån fastklibbade, som om någon slungat den i desperation. Ett kulhål syns i taket. Mycket tyder på att Rhonda kämpat och försökt fly. Det som händer härnäst får stora konsekvenser för utredningen. Monroevilles lilla polisstation, van vid vardagsbrott men inte mord, tar hand om brottsplatsen. De inväntar inte statens experter, utan påbörjar direkt arbetet med att leta efter spår. Bland annat försöker de säkra fingeravtryck på olika ytor. I sin iver blandas dock avtrycken med polisernas egna, något som bara kommer att försvåra den fortsatta utredningen. När experterna från Alabama Bureau of Investigation senare anländer är kroppen dessutom redan bortförd och flera möjliga spår är svåra att särskilja på grund av det omfattande arbetet som redan skett på platsen. Obduktionen kommer senare visa att Rhonda träffades av 3 skott på nära håll. Hon överlevde i 10-20 minuter efter skotten, men förlorade troligen medvetandet nästan omedelbart. Nyheten om mordet sprider sig som en löpeld genom Monroeville. En ung vit kvinna brutalt mördad i stadens centrum, mitt på ljusa dagen. Det är precis den typ av brott som försätter hela samhället i chock. Trycket att hitta den skyldige ökar för varje dag som passerar. Monroeville är fyllt av oro och spekulation efter mordet på Rhonda Morrison. Polisen arbetar febrilt, men de första månaderna har man svårt att hitta någon huvudmisstänkt. Flera personer förhörs, men konkreta ledtrådar saknas helt, vilket får samhällets frustration att växa. Både lokalpress och stadens invånare kräver ett snabbt gripande. Den lokala polisens förmåga att lösa fallet ifrågasätts allt mer. Efter 6 månader är polisen, som ännu inte hittat en skyldige, under enorm press. De behöver en gärningsman. Och nu faller deras uppmärksamhet på en man vid namn Walter McMillian. Walter är 46 år, arbetar som skogsarbetare och växte upp i de fattiga svarta bosättningarna utanför Monroeville. Bland bomullsfälten lärde han sig som barn att plöja, så och skörda tillsammans med sin familj. Några år i den förfallna så kallade färgade skolan var allt han fick. Sen blev hans arbete på fälten för värdefullt för familjen för att han skulle kunna fortsätta sina studier. Trots sin bakgrund vägrade Walter att nöja sig med sina förutsättningar. Han kämpade för att skapa något eget och satsade på att bygga upp sin egen lilla skogsverksamhet. På 1980-talet tog han lån för att köpa motorsåg, traktor och lastbil. Och det gick ganska bra för Walter. Ekonomiskt gjorde företaget honom inte rik, men det gav honom något mer värdefullt, oberoende. I ett samhälle där svarta ofta arbetade i underordnade och lågbetalda jobb hos vita arbetsgivare var Walters frihet både inspirerande och provocerande. Hans självständighet väckte beundran, men också viss misstänksamhet. För vissa blev Walters framgång ett brott mot samhällets oskrivna regler om den naturliga ordningen. Men Walters liv är inte helt okomplicerat. Han har varit gift med sin fru Minnie i 25 år och tillsammans har de 3 barn. Äktenskapet har dock inte hindrat honom från att inleda andra relationer. Det senaste förhållandet är med Karen Kelly, en vit kvinna 18 år yngre än honom själv och som dessutom är gift. När hennes man får veta vad som pågår förvandlas den privata relationen till en offentlig skandal. Maken inleder en vårdnadstvist och försöker dra in hela Monroeville genom att sprida ryktet om affären, där målet även är att skada Walter. Att vara svart och självständig i Monroeville 1986 är redan på gränsen. Att dessutom inleda en relation med en vit kvinna innebär något helt annat. Här finns en gräns som aldrig får korsas. När ryktet om affären väl börjar sprida sig tar alltså inte lång tid innan hela staden vet. Lördagsmorgonen den 1 november 1986 förbereder Walter en fiskfest hemma i trädgården. Ett enkelt kyrkligt arrangemang där dussintals människor deltar, bland dem även en polis. Samtidigt som Rhonda Morrison öppnar Jackson Cleaners i centrala Monroeville är Walter 18 kilometer bort, omgiven av vittnen som alla kan bekräfta hans närvaro. Hans alibi är alltså järnfast. Men det kommer inte att räcka. För när myndigheterna söker en syndabock läggs ögonen plötsligt på Walter. Det som verkar göra honom till en måltavla är inte bevis, utan hans affär med Karen Kelly. I 80-talets segregerade Monroeville är det nog för att göra en svart man till mer än bara misstänkt. Det är nog för att göra honom skyldig. Våren 1987, ungefär ett halvår efter mordet, tas Walter McMillian in på förhör. Till en början på grund av sin relation med Karen Kelly. Efter Kellys publika uppbrott med sin man hamnar hon i en destruktiv spiral och börjar ta droger. Hon inleder också en relation med Ralph Myers, en lokal man som rör sig i kriminella kretsar. På våren 87 är Myers misstänkt för mordet på en annan ung kvinna, Vicky Lynn Pittman. Ett fall som får mindre uppmärksamhet än mordet på Rhonda Morrison. Bland annat eftersom Pittman betraktades som socialt utsatt, medan Morrison kom från en respekterad familj. Under förhör pressar polisen Ralph Myers om Rhonda, som länge hävdar att han inte vet något om mordet på tvätteriet. Men efter flera förhör och upprepade påtryckningar från polisen börjar han ändra sin historia. Till slut hävdar Myers att Walter har bett honom om skjuts till Jackson Cleaners och pekar ut Walter som delaktig i mordet på Rhonda Morrison. Hans vittnesmål blir snabbt centralt för utredningen, trots att Walter har ett flertal trovärdiga vittnen som kan intyga att han befann sig långt bort från brottsplatsen. Den 17 juni 1987 grips Walter McMillian av sheriffen när han är på väg hem i sin bil. Sheriffen och polisen väntar vid vägen, stoppar honom och griper honom direkt. Efteråt förs han till Monroe County Jail, men redan kort därpå skickas han vidare till Death Row på Holman State Prison, trots att varken åtal är väckt eller en rättegång ägt rum. Ingen tidigare misstänkt i Alabama har placerats på death row före rättegång och dom. Myndigheter, media och stora delar av lokalbefolkningen talar om Walter som skyldig. Allt han själv kan göra är att vänta. På att få veta mer, på en rättegång, på att någon ska inse misstaget. Men inget händer. Walter sitter i över ett år på death row utan att vara dömd eller ens veta exakt vad han åtalas för. Rättegången mot honom inleds till slut den 15 augusti 1988 i Baldwin County, Alabama, och är över på bara en och en halv dag. Juryn, som består av 11 vita och en afroamerikan, lyssnar till vittnesmål från brottslingar som påstår att de sett Walters bil nära brottsplatsen, samt till utsagan från vittnet Ralph Myers. Samtidigt vittnar 6 olika personer att Walter varit på en fiskfest långt från Jackson Cleaners vid tidpunkten för mordet och att hans bil faktiskt var trasig och inte alls gick att köra den dagen. Men det räcker inte. Trots alibit finner juryn Walter skyldig och rekommenderar livstidsfängelse. Domaren anser dock att straffet inte är tillräckligt hårt och väljer att åsidosätta juryns rekommendation. Den 19 september 1988 dömer han istället Walter McMillian till döden i den elektriska stolen. Walter förs tillbaka till death row för att vänta in dagen då han ska dö. Men några månader efter domen får Walter besök av en ung advokat som kommer att förändra hans öde. Brian Stevenson från Equal Justice Initiative, en organisation som kämpar för rättigheter för de mest utsatta i det amerikanska rättssystemet, kommer till fängelset. Brian har redan träffat 4 andra dödsdömda män denna dag och är utmattad när vakten för in Walter McMillian, den 5:e och sista för dagen. Walters blick är stadig, men under samtalet kommer känslorna. Han hävdar envis sin oskuld och ber Brian att tro på honom. Att hans liv är förstört och att allt är lögn. Han knyter sina nävar och läppen börjar darra. Den till en början stadiga blicken är nu fylld med hopplöshet. Brian, som mött många dödsdömda, slås av Walters ihärdiga insisterande om sin oskuld. Det finns något i mannens röst. Ett desperat men ändå bestämt tonfall. Och smärtan verkar så äkta. Brian vill trösta honom. Men efter flera timmar i det ovala besöksrummet orkar han bara försäkra Walter om att han kommer granska allt noggrant. När Brian lämnar Death Row den dagen är Walter McMillian inte längre bara ett namn i mängden. Walters hopplöshet gnager i Brian. Och deras möte den här dagen är bara början på något mycket större. Efter mötet med Walter McMillian börjar Brian Stevenson läsa på om hans fall. Han samlar sina kollegor på Equal Justice Initiative och tillsammans går de igenom domstolsprotokoll, lyssnar på bandinspelningar och intervjuar samtliga personer som varit inblandade. Från Walters familj till vittnen, polis och inlåsta informatörer. Under processens gång avslöjar Brian och hans team sanningen bit för bit. Och när originalbanden med statens huvudvittne, Ralph Myers, kommer fram gör Brian en chockerande upptäckt. En inspelad konversation där Myers klagar över att tvingas implicera Walter. Snart tar Myers tillbaka sina uppgifter och beskriver dem som falska och framtvingade. Åklagarna visar sig också systematiskt ha undanhållit friande bevis. Dessutom trädde nya vittnen fram som bekräftar Walters alibi. Till och med de första polisrapporterna från brottsplatsen motsäger senare vittnesmål om var Rondas kropp hittades. Allt som kopplade Walter till brottet tycks vara byggt på lögner. Men myndigheterna är inte villiga att ompröva domen. Nu vänder Brian sig istället till medierna. I början av 1990-talet gör CBS-programmet 60 Minutes ett reportage om Walters fall. Och nu börjar det pratas. Inte bara i Alabama, utan i hela USA. Stödet växer och trycket på domstolarna ökar. Samtidigt lämnar Brian Stevenson in överklagande efter överklagande. Ibland får han avslag, men till slut tillsätts en särskild undersökning av delstatens polismyndighet, vars bevis slår fast det Brian redan vet. Walter McMillian är oskyldig. Med allmänhetens och rättsväsendets ögon på sig inser även åklagaren att det inte längre går att försvara en fortsatt fängsling. I mars 1993 är rättssalen i Monroeville fylld till bristningsgränsen. Efter 6 år på death row ska Walter McMillian få höra domaren säga orden som förändrar allt. Alla åtalspunkter mot honom avskrivs. Walter McMillian går ut genom domstolens dörrar som en fri man. Det hela ser ut som ett lyckligt slut. Men det är det inte. År 2000 tilldelas Brian Stevenson Olof Palme-priset för sitt outtröttliga engagemang mot dödsstraffet och sin kamp för de rättslösa och oskyldigt dömda i USA. Samma år syns Walter McMillian i ett reportage i svensk TV. Han rör sig långsamt mellan rostiga bilar, klädd i en smutsig beige overall. Åren efter han blivit frisläppt har varit svåra. Han är traumatiserad, plågad av ångest och de tidiga tecknen på demens. En sjukdom som troligen förvärrats av åren i isolering. Walter har gång på gång försökt bygga upp ett nytt liv, men aldrig lyckats helt. Kompensationen för åren bakom galler var blygsam. Och han bär ständigt på känslan av att polisen när som helst kan ta honom igen. 2013 dör Walter i sitt hem i Monroeville. Allvarligt sjuk i demens och djupt märkt av åren bakom galler. När den här podden görs år 2025 är mordet på Rhonda Morrison fortfarande olöst. Brian Stevenson och Equal Justice Initiative fortsätter sitt arbete. Idag är de en av USA:s ledande organisationer mot dödsstraff, hatbrott och orättvisor i rättssystemet. Stevenson har vunnit många fall för felaktigt dömda, hållit TED-talks, talat i senaten och sett sin historia nå miljontals genom filmen Just Mercy och boken med samma namn. Organisationen driver även National Memorial for Peace and Justice i Montgomery, ett museum och minnesmärke över lynchningsoffers historia och dödsstraffets rasistiska rötter. 2025 får Brian ytterligare ett svenskt pris när han tillsammans med Francis Crook tilldelas Stockholmspriset i kriminologi. Dödsstraffet finns dock kvar i Alabama och många andra delstater, även om avrättningarna minskar. Rasism, segregation och rättsosäkerhet fortsätter prägla rättssystemet, särskilt för svarta män i södern. Walters fall har blivit en symbol för kampen och Equal Justice Initiatives arbete har bidragit till att cirka 200 felaktigt dömda har lämnat death row i USA sedan 1973. Men trots framgångarna fortsätter kampen. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Caroline Mattiasen. Redaktör var Alex Häger och producent var Evelina Färnerud. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
Podplay, en del av